Idag så tänkte jag predika från Lukas evangeliet, kapitel 8, verserna 22-25. Det står så här. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut och under färden så somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön så att det tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna och de la sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna: var är er tro? Häpna och förskräckta sa de till varandra: vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? Ja, vem är han? Det är en väldigt bra fråga. När jag läste det här, vi bor i Örebro då. Och det är kanske det sämsta stället för oss att bo på, eftersom vi älskar havet, jag och min fru. Och havet är så långt bort. Så fruktansvärt långt bort. Jag vet inte om ni känner med mig i det här, men havet är så härligt. Det är så friskt och så skönt. Och att bada i havet, det är ju något av det bästa som finns. Och vi var bara i Hjälmaren för någon vecka sedan. Och som besvikelse. Det var ju svalt så. Det var skönt. Men det var så här. Det var liksom inte samma sak. Min fru, hon har sin familj i Uddevalla i Ljungskile-trakten. Så vi har varit där en del och badat. Även nu den här sommaren. Och det har varit så härligt. Men havet är någonting speciellt och även i Bibeln är det väldigt speciellt. Och för ett år sedan så väcktes ett intresse hos mig för havet i Bibeln. Och framförallt var det, vi var på Kreta en vecka. Och där läste jag en bok av en engelsk präst som skriver och han forskar en del på Nya Testamentet och så här. Och han skrev om Jesus som kung. För hans fråga var så här: varför har vi evangelierna egentligen? Vi läser trosbekännelsen, så läser vi att Jesus blev avlad och sen blev han pinad och så dog han och uppstod. Men allt det emellan där, det är ju vad evangelierna berättar. Det är väldigt, väldigt kort om det vi bekänner i evangelierna. Och då är hela boken handlar om, ja, men varför har vi evangelierna egentligen? Och där pratar han om massa grejer och jag kommer knyta an till det i predikan idag. Men just det här med havet var så spännande. För då när vi var på Kreta så var det väldigt starka vindar. Vilket var ju tråkigt på ett sätt. Men det var väldigt häftigt för det var mycket vågor. Och jag som älskar havet och badar väldigt mycket. Och vågorna slog och det var väldigt roligt. Så här. Och sen ibland så kom det en våg som var högre än vad jag var. Och liksom knockade ner mig fullständigt. Och jag liksom föll och flöt iväg. Och det var nästan farligt. Det var lite kul. Men det var väldigt speciellt att få känna på kraften av vågorna och märka att det här kan inte jag råda över alls. Jag kan liksom inte sätta stopp för de här själv. Då måste jag ha någonting annat för att göra det. En båt eller en damm eller någonting. Jag kan inte stoppa det här på egen hand. Då flyter jag iväg. Havet är mycket starkare än vad jag är. Och det var samma sak apropå vandring. Så var jag för några veckor sedan i Norge och vandrade med min bror. Och vi tog oss vatten över huvudet jättemycket. För vi tänkte att nej, men här kan vi vandra. Och så tar vi med oss packning och mat. Och allt så här. Så vi hade ungefär 20 kilo var på ryggen. Och så skulle vi gå. Och så märkte vi att det är ju berg. Alltså riktiga berg. Så första dagen gick vi 1,5 mil. 700 meter upp. Och sen 700 meter ner. Och sen när vi kom ner så var vi så slut. Så vi sov i 12 timmar. Och då gick min sko sönder. Sen gick jag ytterligare 3,5 mil med en trasig sko. Och sista milen, då hade jag ingen dämpning kvar i min högerfot. Så jag har sådana fruktansvärda skavsår just nu på min högerfot. Och kanske aldrig mer vill gå ut och gå. Jo, det var väldigt härligt också. Men det var bara roligt. Det var inga blåa prickar. När vi läste på internet så var de här lederna vi gick på var extrema, står det. Så det var... Men där så fick vi känna på en annan typ av naturens krafter och det var vinden. När vi var uppe på det här berget så blåste det så fruktansvärt mycket att vi höll på att välta. När vi kom upp på toppen och vindarna liksom var helt fria och göra som de ville, då var man ett offer för naturen. Och vi, liksom, det enda vi kunde göra var att börja gå ner för att kunna hitta skydd. Det var också väldigt mäktigt. Naturen är väldigt speciell på det sättet. Och det är ganska enkelt att se bara hur växter växer genom asfalt. Det är väldigt häftigt egentligen hur helt plötsligt så spricker det. Och så tar han sig igenom. Och havet i Bibeln är ganska speciellt. Det första vi får lära oss om havet är egentligen att Gud skapade i första Mosebok. Det är väldigt basic. Så här. Gud skapar havet. Han sätter gränserna. Hit men inte längre. Men vidare så återkommer havet ganska ofta i framförallt hos profeterna och i poesin. För de berättar ofta med hjälp av havet hur stor Gud är. Och det fungerar ganska ofta som en demonstration av vem som verkligen är kung och vem som verkligen är herre över den här världen. Man kan läsa i Saltaren hur Gud är den som stillar havet och sätter stopp för vågorna. Och i Jobs bok, som jag tycker är en väldigt häftig bok, där slutar det med att Gud svarar Jobb. Och han säger så här: Vem satte portar som spärr för havet? Och när bröt det fram ur moderlivet? Och jag gav det moln till kläder och dimman till lindor. Jag satte gräns för det. Jag stängde det med portar och bommar och jag sa det: hit men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas. Så Gud visar vem han är genom att sätta stopp för havet. Och det är så vi ser. Vem är det som egentligen styr i den här världen? Det är väldigt intressant med havet. Havet återkommer ofta som en typ av skräck. Havet i väster, Medelhavet. Men även havet i öster. Som jag är lite osäker på vilket hav de pratar om. Men ibland återkommer det så här. Från havet i öster kommer faror. Men det framförallt, det kanske största exemplet på havet i Bibeln, det är havet som Israel gick igenom. Där finns en väldigt tydlig gräns som Gud drar. Och det Gud på ett väldigt tydligt sätt demonstrerar att han har verkligen makt över den här världen. Och det återkommer ofta i Jesaja, i Jeremia, i Saltaren. Hur Gud är den som räddar Israel genom havet. Och vi ska minnas det. Jag tänker det måste varit helt sjukt egentligen. Att komma till havet och se hur det liksom bara delar sig. Och sen gå igenom. Ja, det är någonting att minnas. Jag tycker också det är intressant med att de kallar det här havet som vi läste om i Lukas evangeliet för ett hav, eftersom det är en sjö. Genesarets sjö eller Tiberias sjön eller kanske Galileiska sjön. Det är ju samma sak, har jag lärt mig. Det var en sån grej som jag tänkte, det här borde jag ju veta, att det är samma sjö. Men det visste inte jag. Så i Johannes evangeliet mot slutet när de är och fiskar, då är det samma sjö som Jesus stilla stormen på. Det är samma sjö som Jesus gick på vattnet på. Det är samma sjö som Petrus och lärjungarna fiskade vid. Och det är en väldigt häftig sjö. Det är världens näst lägst belägna sjö. 200 meter under havet ligger den här sjön. Och den som är ytterligare lägre är Salthavet. Jag tycker det är häftigt. Och norr om så är de här gröna slättarna. Genesarets slättar. Väldigt fruktbar jord. Mycket jordbrukare. Och så var det massa städer runt om. Så det var väldigt mycket liv runt den här sjön. Vilket förklarar ganska mycket varför Jesus går runt där väldigt mycket. Havet har, eller sjön har på södra sidan väldigt mycket berg. Och de här bergen har små, små passager som leder ut mot sjön. Och det är därför det blir så stormigt på den här sjön. För att vindarna blåser in i bergen och sen blåser de upp vattnet. Och därför blir det jättemycket stormar på den här sjön. Och det är precis det som händer i den här berättelsen. Att det blir en stor storm Och Jesus ligger och sover. Och här finns en sån häftig hint till Gamla testamentet. Om man läser Jona bok så börjar den med att Gud säger till Jona, gå och gör så här. Och så säger Jona, ja, nej. Och så går han åt andra hållet. Och så hoppar han på en båt. Och så går han och lägger sig. Och så blir det en storm. Och det är Gud som skickar stormen. Och Jona sover genom stormen. Och här finns en likhet mellan Jesus och Jona. Så här tycker jag är väldigt spännande. När man kan se Gamla testamentet. Kommer som på noterna och spela lite i bakgrunden. Tillsammans med de nya berättelserna. Den viktiga skillnaden mellan Jona och Jesus är att när Jona blir väckt av de andra sjömännen så säger de, Jona, du måste komma upp och åkalla din Gud så att han stillar stormen. Medan lärjungarna väcker Jesus och säger, mästare, vi går under. Och det finns en liten skillnad här. Jona ska gå upp och åkalla Gud. Lärjungarna, de ropar till Jesus. De säger inte till Jesus, be till fadern att han ska stilla stormen. Utan de säger, Jesus, vad ska vi göra? Vi håller på att gå under. Sådana här små skillnader återkommer gång på gång i Nya testamentet. Man hör Gamla testamentet, fast det är en viss skillnad. Någonting har förändrats. Det är inte riktigt samma människor som vi läser om. Jesus är inte riktigt som de andra människorna. Han är som Jona. Fast det är någonting annorlunda med Jesus. Och vi får ju veta. Och vi har ju 2000 år av historia. Så vi vet mycket väl vad skillnaden är. Men det är häftigt hur Lukas, när han skriver evangeliet, försöker berätta för läsarna. Också med hur han lägger upp den här berättelsen. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att se. Paulus säger i Andra Korinthierbrevet att de här texterna är inte nedskrivna för deras skull. Så det är inte för Jesus skull som de här är nedskrivna, utan för vår skull. För att vi ska kunna läsa och ta till oss. Och det säger han om Andra Mosebok då. Så att det är inte för Moses skull som det skrevs ner. Han är ju död. Det är för att vi ska lära oss. Vi ska minnas. Och vi ska kunna på nytt söka Gud och finna och så vidare och så vidare. Så det här är nedskrivet för vår skull. Och det är skrivet på ett sätt som jag tänker talar på ett visst sätt. Och den här berättelsen tror jag har kanske många poänger. Men jag tänker att det är två viktiga poänger. Den första poängen. Det är frågan som lärjungarna ställer. Och den kommer ju sist egentligen. Men det är samma fråga som vi ställer oss. Kanske ganska ofta, kanske har vi gjort det en gång. Vem är den här personen som stillar stormarna? Vem är han egentligen? Och poängen är att den som kan Gamla testamentet förstår att Jesus inte är vem som helst. Inte om han stillar en storm. För det är bara Gud som kan stilla stormarna. Det är bara Gud som kan sätta stopp för havet. Så när de som läser den här texten, kanske de första läsarna, de har läst Gamla testamentet och är uppfostrade på att läsa gamla skrifter. Och så läser de om Jesus. Då är det som att någonting antingen inte går ihop eller att någonting faller på plats. För det är Gud som stillar stormarna, inte Jesus. Är det så att Jesus är Gud? Är det det Lukas försöker säga? Varför säger han inte det rakt ut? I Gamla testamentet så syns det till och med i Saltaren att det är inte bara Gud som stillar stormarna, utan även Guds Messias. I psalm 89, verserna 20 och framåt, så står det så här. Du talade en gång i en syn, du sa det till dina trogna. Jag krönar en hjälte, jag upphöjer en yngling ur folket. Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd. Min arm ska genom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga, du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund ska, med honom ska stå fast. Hans ett ska jag låta bestå för evigt. Hans tron så länge himlen är till. Och visserligen kan man säga att det här handlar om David. Men det handlar ändå om Guds messias. Och Jesus visar genom att stilla stormen att han är Guds messias. Den utvalde. Den som det gång på gång talas om i Gamla testamentet. Och inte minst i tiden mellan Gamla testamentet och Nya testamentet så längtar folk efter Messias. Och Jesus visar genom att stilla stormen att jag inte bara är kung och herre över den här världen utan också Messias, den ni har väntat på. Den här berättelsen är inte bara en demonstration av vem Gud är. Utan det är en profetisk handling som uppenbarar vem Jesus är. Att han är Messias. Det kan verka oväsentligt för oss. Att Jesus är Messias. Ofta säger vi Jesus Kristus. Men Kristus är det grekiska ordet för Messias. Jag tror det är superviktigt. Att Lukas försöker visa här att Jesus är den utlovade Messias. Den som vi har väntat på. För det är den vi läser om löftena om. Det är den som ska krossa ormens huvud med sin häl. Som det står i första Mosebok. Det är Messias som är utlovad att frälsa alla människor. Det är Messias som ska samla alla nationer. I slutet på Jesaja så ska säga han att Messias ska samla alla människor. Till tillbedjan. Alla nationer ska komma samman. I Jesaja 11 så står det om freden som ska uppstå på jorden. Under Messias. I Jesaja 53 berättar om hur synden och sjukdomen är ålagd Messias. De har tagit bort, och han har tagit bort den från oss. Så Jesus kan inte bara vara vem som helst. På ett sätt så kan han inte heller bara vara Gud. För att Gud är ett ganska öppet ord. Om du talar med en muslim så är Gud inte Jesus. Men om Jesus är Messias, Gud, kung och herre, då blir det ganska specifikt vad som det här handlar om. Det är inte bara vem som helst. Och helt plötsligt så kommer hela Gamla testamentets symfoni och liksom samlas i en enda ton som är Jesus. Och det är mäktigt. Och det stilla stormar. Det förlåter synder och det startar revolutioner. Det får människor att överge allt de har. Man tänker sig att Petrus förmodligen var gift eftersom hans svärmor blev helad av Jesus. Då måste han ha varit minst 16 vid det här laget på den tiden. Förmodligen lite äldre. Förmodligen är Petrus kanske 20 ungefär. Och då har han förmodligen barn också. Det finns faktiskt en filmatisering av apostlagärningarna. Som finns på Netflix, om man vill se det. Och där får man följa Petrus dotter också. Jag vet inte riktigt var de får det här ifrån. Men det är en intressant grej att liksom måla upp. För att Petrus lämnade verkligen allt. Sen är frågan hur mycket han var hemifrån. Men han övergav i alla fall sitt levande att vara fiskare för det här. För den här personen som stilla stormar. Och det är vad som händer. Och det är den andra poängen i den här berättelsen. Och det är Jesu fråga till oss och till lärjungarna. Var är er tro? På andra ställen i Bibeln så säger Jesus, har ni ingen tro? Ni trosvaga och så vidare och så vidare. Men här väljer han att säga, var är er tro? Det är en väldigt viktig liten sån här, var? Tro i Nya testamentet är inte bara tro som i jag tror att det här händer eller tro som att det är eventuellt. Utan tro handlar om tillit, trofasthet, trohet och allting som har med det här att göra samlas i det här ordet. Så att tro på Jesus är inte bara att tänka att Jesus är den han är, utan att ha sin trofasthet till Jesus, tro att Jesus är trofast oss, att lita på Jesus, att vara trogna Jesus. Allt detta liksom ryms i ordet tro. Då är plötsligt frågan, var är er tro? Väldigt viktig. Så ni har tro. Alla människor har tro. Och vi kan placera den var som helst. Vi kan lägga den i försäkringar. Vi kan lägga tron i politik, ideologier, i våra föräldrar. Vi kan lägga vår tro till staten. Eller kanske till inte staten. Och Jesus frågar just det. Var är er tro någonstans? Vem är det egentligen som stilla stormar i den här världen? Vem är det som sätter gränserna till havet? Jag drabbas själv ganska ofta av det här. Just vart jag har min tro. Och jag tänker mig att i ett år där vi ska välja vem vi ska lita på i Sverige, så är det väldigt viktigt att ställa sig frågan, vart har vi vår tro någonstans? Och det är väldigt, väldigt utmanande, tycker jag. Och det är ett väldigt utmanande valår, tycker jag. Och det utmanar tron ännu mer. Och jag tänker att vi skulle behöva prata om en typ av integritet i vår tro. Att vi inte är slarviga med vår tro. Att vi inte tror på vad som helst. Att vi inte litar på vad som helst. Inte att vi ska vara att vi ska vara misstänksamma. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om vem vi litar på. Vad vi liksom placerar. Kanske något av det mest dyrbara vi har. För tro stilla stormar. Tro startar revolutioner. Det var inte ett parti som startade väckelsen i Sverige. Utan tro. Och Gud såklart. Men tro från vårt håll. Vart vi lägger vår tro. Det är superviktigt. Och det är jättesvårt. Men jag återkommer till det ganska ofta. Speciellt under den här sommaren. Just att tron är så värdefull. Och skör. Och vacker. Att se en människa som tror så innerligt på Jesus. Att den går och dör för det. Det är något som inte den här världen förstår. Tro har förändrat så många liv. Och framförallt mitt liv. Men så många liv har förändrats av tro. Och så många människor som vi inte hör om förändras av tron på Jesus dagligen. Det är... Jag tycker något av det mest fascinerande att höra. Jag var på Torp jättelite i år för jag jobbade också. Men när jag var där så gick jag till missionstältet och lyssnade på några föredrag. Och det är så fascinerande att lyssna på de här människorna som kämpar för religionsfrihet till exempel. Och de åker till FN och står där och säger vi måste få vara kristna i muslimska länder till exempel. Fast muslimer måste också få vara fria. Vi måste ha fritt att tro. Vi ska inte bli dödade för att vi lägger vår tro på en plats. Det kan innebära andra saker, men vi ska inte bli dödade för det. Och vi får höra om människor i Kina till exempel, hur kyrkorna där växer så mycket att det är ingen som vet hur många kristna som är i Kina just nu. Det går inte att räkna. Det är för många. Och de syns inte, för de är förföljda. Så de gömmer sig. Men de tror innerligt. Och det är mäktigt. De har till och med startat stormar med sin tro. Och jag tror det är en av de viktiga frågorna som den här berättelsen ställer oss. Var har vi vår tro någonstans? Vi ser att det här är Jesus, Messias, kung, Gud, Herre över hela världen. Och på ett sätt är det ju enkelt. Det är klart att vi ska tro på Jesus. Men det är svårt. Det är en daglig övning som vi måste göra. Det är inte ett beslut en gång och så är det gjort. Utan gång på gång, flera gånger om dagen, måste vi välja om jag ska tro på Jesus. Det är han som räddar oss ur allt det här. Det är han som hjälper människor.